Hej och välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid och jag kommunicerar i samband med mina undersökningar som vanligt.
Och det är ju jag som är Cecilia och jag kommunicerar i jobbet och i vardagen och lite hur som helst, när som helst. Och ja, du Ingrid, idag tycker jag att det är lite extra spännande.
För att vi ska göra en intervju.
Ja, det ska vi. Och det är en person som jag har stött på lite i olika sammanhang och jag tycker hon är så härlig. Härlig att lyssna på och nu har vi chansen att fråga ut henne. Det är ingen mindre än Eva-Gun Westford, presstalesperson från polisen i Ystad.
Ja, det stämmer, fast polispapegoja brukar jag kalla mig nu för tiden. Jag tycker presstalesperson låter så opersonligt.
Aha.
Ja, en papegoja kan ju vara ganska jobbig.
Ja, men jag är jobbig.
Ja, så du är det.
Jag är ganska jobbig. Jag tycker nog många och sen så är det några som tycker tvärtom. Men att jobba med kommunikation, det är en utmaning för både den som gör det och den som ibland utsätts för det. Mm. Och ibland de kraven jag har ställt på min organisation.
Ja. Hur ser din kommunikation ut? För det är ju liksom, det är som du sa, det måste vara en utmaning.
Jag börjar kommunicera i samma stund som jag slår upp ögonen, för det är det kommunikation handlar om. Det handlar om den ordlösa kommunikationen, det handlar om det jag vill kommunicera, det handlar om det jag kommunicerar fast jag inte vet att jag gör det. Mm. Allting vi gör, vi människor när vi är mer än en, det handlar om kommunikation. Mm.
Men när du så slår upp ögonen, du menar i sängen då? Eller?
Ja, jag menar i sängen. Då kommunicerar jag med Allan, min sängkamrat, min lille fyrbente. Mm. Och det är liksom där jag sätter anslaget för dagen. Och Allan känner av mig. Hur är hon idag?
Jaha.
Och det är kommunikation. Mm.
Så din kommunikation med Allan där på morgonkvisten, det påverkar ditt möte med boven på eftermiddagen?
Ja, den påverkar allting tycker jag, för han är min livskamrat och han är min kompis och min stora stöd måste jag säga. Så att där tar jag ansatsen, det är coronatider. Mm. Jag tillhör en riskgrupp. Jag var med på det första coronamötet i början på mars.
Hur såg det ut?
Ja, det var ju en lite förvirrad stab som kallades samman efter någonting som var en osynlig fiende, det hette corona. Inte många hade liksom förstått eller kände till det här. Och vi är vana vid att jobba med en svår olycka, grovt brott eller vad det nu kan vara när vi startar en särskild händelse. Mm. Och vi startade en särskild händelse, gick upp i stab, en, man kan säga en administrativ stab, därför att det gällde att kolla upp personal, resurser, vad gör det, vad kommer att hända med corona? Ja. Hej och hej, hur gör vi i nationen Sverige? Ja, man var inte riktigt framme vid en nationell stab då när vi började. Så vi satt där och försökte kontrollera en osynlig fiende. Och vad skulle vi kommunicera? Ja, ingenting utåt. Därför vi ägde inte.
Nej.
Vi ägde inte problemet, utan det gjorde Folkhälsomyndigheten. Mm. Och de är inte en DOR-myndighet, men det är polisen. Mm. Mm. Så där blev det lite osäkert, tyckte jag, i det stora hela. Sen blev det en nationell särskild händelse och vi fick nationella riktlinjer. Och jag gillar att jobba i stab, för jag behöver formaliseras.
Betyder det då att kommunikationen blev bättre eller har blivit bättre?
Kommunikationen var ju inte den stora frågan. Jag är mer van att kommunicera utåt, externt. Utan här gällde det att kommunicera internt. Det vill säga lära oss, vad är corona för någonting? Hur ska vi kommunicera detta? Vi fick ju börja basic. Vi gjorde små enkla affischer. Det var det första jag gjorde. Jaha. Som vi tryckte ut. Och då så stod det då till receptionerna på polishusen. Så stod det, kom inte in om du. Och då var det någon som blev kränkt. Jaha. Och det var faktiskt internt. Så kunde man inte skriva. Man kunde inte förbjuda någon att komma in. Nej, vi förbjuder inte någon. Vi bara liksom så manar till eftertanke. Och sen inne i våra polisbyggnader så gjorde vi lite skyltar då. Tvätta händerna, sprita. Och den interna informationen, den utgick ju lite grann ifrån rädsla. Vad är det som kan hända? Och ni kan tro vi spritade. På en av polishusen i Malmö, Toftanäs, där var spritångorna så täta de första veckorna så att folk fick huvudvärk. För vi fattade liksom inte att man kunde bara ta en liten dutt och sen så, utan det spritades och det sprutades liksom
kanske
över.
Man hade, om man ska blåsa en sån här i bilen, det kanske inte hade gått då.
Ja, men det var lite, när man tittar tillbaka på det så ser man ju liksom hur tokigt det var bord med liksom de här sprutflaskorna och jag har sprutflaskor överallt, alltså jag har till och med en liten mini BH ibland när jag ska ut någonstans som är lätt att plocka upp och använda.
Jag har min i handväskan.
Ja, men jag kan inte hantera en handväska. Nej, jag har varit polis så många år så att jag har allt har mitt i benfickorna.
Så
att handväska, det har jag sällan, därför då glömmer jag där jag nu är.
Precis.
Men hur har det utvecklats då? För då betyder det att den kommunikationen som var internt har liksom...
Det har satt sig verkligen och vi har inte så mycket extern kommunikation som är vårt ansvarsområde, utan det hämtar vi från nationellt håll och från Folkhälsomyndigheten. Sen jobbar vi om det så det ska anpassas till då polismyndigheten. Sen har vi ju det här som är så svårt och den juridiska tolkningen av folksamlingar hit och dit, och det kan vi ju inte gå in på här, för det tar det ju hela, för det är ju jättesvår avvägning. Och i början var alla väldigt villiga att ställa upp och förhindra den här fienden att etablera sig. För det kan man säga att covid, det är faktiskt en fiende, verkligen. Men nu har det ju börjat gå inåt hos människor. Man börjar bli trött på detta. Man börjar ledsna. Ekonomi och ta stryk. Människor förlorar sina arbeten. Så att nu känner vi att vi måste ta ett omtag. Så vi har gjort lite nya grepp när det gäller kommunikationen kring covid. Mycket internt naturligtvis. Men följer slaviskt Folkhälsomyndigheten.
Men hur kan det visa sig för mig som medborgare? Kan jag märka detta som...
Men egentligen inte på vår, för vi har ju inte mandatet att gå och putta undan dig på en strand till exempel om ni inte ligger och håller avstånd. Vi kan liksom bara samtala och kommunicera. Sen har vi ju regler och förordningar och lagar att förhålla oss till när det gäller demonstrationer och allt vad det nu kan vara. Och i vårt arbete när vi ska ut och jobba, då får vi ju hela tiden ta hänsyn till coviden. Det är det interna. Jag får inte förflytta mig hur jag vill mellan olika polisstationer och polishus. Jag blev hemskickad efter 14 dagar när jag satt i den här staben, coronastaben. Plötsligt tittar min chef på mig med stora ögon och säger: "Men människa, hem med dig, du tillhör en riskgrupp." Och jag blev jätteförvånad och tänkte: "Ja, men herregud, det gör jag." Och först blev jag ju sur. Man kan bli lite som tantsur. För jag tänkte, jag vill ju vara i smeten. Men det är det viktigaste som finns, så är det vår hälsa. Och sen har vi också hänsyn till andra människor. Och det var bara för mig att gilla läget. Så jag har ju ett fint kontor hemma. Jag har liksom myst till det för att det ska vara en arbetsplats.
Ja, det kan ju vara ett bra tips, för jag tänker många jobbar hemifrån nu. Och kanske
det tycker jag. Därför att man måste formalisera det. Jag försöker att ha raster. Så att nu jobbar jag och nu är det lunch och då går du därifrån. För det blev ju så fint i början och jag hade Winston Churchills ord så på datorn, och sen så hade jag drottning Elisabeths den här fantastiska när hon säger "We will meet our friends again, we will be with our families again, we will all meet again," någonting sånt sa hon, och jag blev fortfarande piggig av det. Jag hade lite så att jag skulle förhålla mig till och få styrka ifrån, plus alla telefonnummer på väggen och vikter går, så det såg ut som en riktig arbetsplats. Jättebra. Jättebra var det faktiskt. Och det har jag hållit kvar. Jag har visserligen flyttat min arbetsplats till ett annat rum nu, men jag har en mycket bra arbetsplats som jag själv inrättar hemma.
Det där tycker jag var spännande, det du säger, att du har de här citaten på väggen. Det är ju en form av kommunikation det också. Hur viktigt är det? Vad spelar det för roll för dig?
För mig spelar det, jag är lite av en idealist. Som person är jag ganska godtrogen och har fått rätt mycket stryk i min organisation. För jag har varit lite annorlunda ända sedan, för nästan 50 år sedan jag blev polis. Jag har utgått ifrån där jag kommer ifrån, från Borrby. Mm. Jag har aldrig släppt min kärlek till min polisbil. Oavsett vad jag kommunicerar eller var jag är, så tar jag avstamp i min polisbil. Aha. Alltid. Ja. Och så är det inte med mina arbetskamrater, mina nya arbetskamrater. De kommer utifrån och har läst på universitet och har poäng och så. Det har inte jag, det var inte viktigt där jag kommer ifrån att läsa någon högre studier. Så att jag är livets universitet.
Ja.
Och därför försöker jag nu på äldre dagar och lära mig så mycket jag kan. Jag läser mycket Winston Churchill och jag försöker hitta stora personligheter som man kan ta stöd ifrån. Mm. Och Winston Churchill är en sådan person som jag, som har verklighet mig väldigt mycket.
Okay. Spännande.
Ja. Jag tänker på, eftersom du då agerar mycket inför kamera och tv och så, vad är utmaningen i den kommunikationen?
Utmaningen i den kommunikationen är att jag själv är alltid min största kritiker. Mm. Så det är så viktigt för mig, det är att vara hel och ren, stå stadigt i marken, brett mellan benen, inte stå och falla, att ha uniformen fixad, att vara piffad. Jag skulle aldrig ställa mig om jag inte var piffad. Det är bara så, då gör jag bara det i rök och damm. Då är det undantag. Men det är viktigt det här att man står stadigt i sig själv. Sen är jag redo för kommunikationen. Då kan jag ju säga att fotograferna vet idag att man tar bilder från midjan och upp, därför att på underdelen av kroppen kan jag ha flisbyxor eller vad som helst, men det ska vara snyggt och prydligt så att ingenting stör när jag pratar. Det är jag väldigt noga med, och att inte ha solglasögon. Det är basen. Sen medan jag fixar det så planerar jag i mitt huvud vad jag ska säga, och då försöker jag att inte ha så många budskap. Det är liksom, jag har själv lärt mig det, att tre budskap mer klarar man inte av att hålla i huvudet. Nej. Och mer klarar inte lyssnaren eller tittaren av heller.
Det är från skolboken nästan.
Det är det. Ja, men alltså det är så jag och så försöker jag hitta när jag kommunicerar, så får jag ett ämne, och då kan det ju vara att herregud, världen har ramlat, säger vi då. Ja, har världen ramlat. Herregud, vad ska jag kommunicera? Vad är viktigast då?
Ja,
och ofta är det svåra händelser. Är det svåra händelser där döden har liksom varit inblandad, då är det ingenting som gäller för mig mer än att i andra änden så finns det sörjande människor.
Ja.
Eller det finns människor som ännu inte vet att de har förlorat sina anhöriga. Ja. För de anhöriga är inte underrättade. Det är utifrån det som jag hela tiden tar avstamp ifrån. Och det kan ingenting i världen rubba mig från.
Nej.
För det är det som är det absolut viktigaste. Ja. Och då tänker jag på, alltid tänker jag på Falsterbokanalen, när kustbevakningens flygplan störtade rakt ner i Falsterbokanalen i Höllviken.
Ja, just.
Och då fick jag det liksom bara, var är du? Ja, jag sitter i en bil där och där. Vänd, kör till Höllviken nu. Vi ringer strax. Vad har hänt? Ja, vi ringer strax. Och jag körde mot Höllviken. Efter 10 minuter ringde min kollega och sa, såja, är du på väg? Ja. Falsterbokanalen, kustbevakningens flygplan, har stört att det var 4 personer i. Ja, du behöver inte säga mer. Liksom. Jag kör dit.
Mm.
Och då börjar ju jag processa. Då börjar jag processa och kommer ner till Falsterbo och ser att räddningstjänsten har släppt media alldeles för nära. Vilket jag tycker är precis tvärtom för det mesta. Media måste få komma närmare. Men här tyckte jag att nej. De var alldeles för nära. Men de hade samlat media på en kulle, så att media där stod, de stod samlade på en liten kulle i det här platta landskapet. Och dessutom i motvind, så att de hade inte det så lätt ändå. Men jag såg till i alla fall där att avspärrningarna blev större. Och det gjorde jag utifrån 4 omkomna.
Ja.
Man letade efter kroppsdelar. Det ska absolut inte på bild.
Nej.
Så bara väck med media.
Ja.
Och andra sidan sett så tänkte jag, jag måste ju locka dem med något annat.
Ja.
Ni samlas här var 45:e minut. Så kommer jag att få säga med det vi kan.
Ja.
Och då blev det ett kommunicerande kärl. Att man måste, när man tar och begränsar så måste man samtidigt ge någonting också. Mm.
Finns det något i de stunderna när det är sorgligt så att du kan bli tagen av det eller du har ett sätt att stänga av? Så att
jag stänger inte, av där direkt. Jag stänger av direkt men det är ju oroligt inne i kroppen och det är en väldigt stor sorg.
Ja.
Och det är väl det som ibland är det, alltså jag är lite så här typ högkänslig så jag känner lite för mycket och skrattar lite för högt och gråter kanske lite för, så, men jag känner det, jag känner väldigt starkt. Men där har jag, det har jag lärt mig, jag har lärt mig hantera det. Men samtidigt, sen när det är över, då ser jag till att få kontakt med någon av de drabbade. Ja. Eller så att jag själv
kan kommunicera.
Ja, jag själv, alltså typ då när det var ju liksom kustbevakningen som drabbades och det tog ju inte lång tid för en generaldirektören för kustbevakningen kom i det här fallet och då såg jag ju till att har jag trampat över, kan vi göra mer, vad kan hända och liksom, men då och då känner jag att jag kan börja min bearbetning också av det som komma ska, det är ju en sak det akuta skedet sen precis. Kommer det ju ett efterarbete och framför allt när man ska sörja.
Ja.
Det är det absolut viktigaste har jag lärt mig i kommunikationen. Det är att när du ska påbörja ett sorgarbete, du vet ingenting om det när du är drabbad. För allting är panik.
Ja.
Men så lägger det sig. Och då kommer frågorna. Och ju mer och fler frågor vi kan besvara, ju mer kan ett sorgarbete dämpas. Och det kan, alltså, man ska inte uppehålla sig vid... Blev det rätt eller blev det fel? Eller gjorde de rätt? Hur var det där? Kommer ni ihåg Trollingolyckan i Simrishamn?
Ja, just det.
Ja, man går ut, jag tror det var 4 män från Halland som kommer ner till Simrishamn och ska ut och trollingfiska. Och man har fotograferat från Hotell Sea på morgonen en vacker bild när de går ut. Och sen så händer detta hemska. Jag tror det var 3 personer, om det var 3 eller 4 som omkom där ute. Och det där gjorde vi så efter allting när det var klart. Vi bjöd ner de anhöriga till polisstationen i Simrishamn tillsammans med Sjöfartsverket. Vi lugn och fint runt bordet, några ljus, lite kanelbullar, kaffe. Och vi sa, fråga vad ni vill. Fråga vad ni vill. Vi är här för att ge er den tiden och kommunicera med er.
Ja.
Det blev en fantastisk stund som vi avslutade sen på piren med de anhöriga.
Mm.
Och de var väldigt tacksamma.
Det kan jag förstå.
De var väldigt tacksamma för att vi tog oss den tiden.
Alltså ditt jobb, det består ju både av en mycket stark empati men också en klarsynthet, nästan lite som du säger, kyla i början, organisation och sen samtidigt den här empatin, det är ju, hur kan man lära sig det? Är det
jag vet inte, jag kommer från Borrby och där var det pang på rebetan och det var liksom inte så mycket krusiduller och jag tror att idag känner jag på min polisorganisation allting är så oerhört komplicerat.
Ja.
Och jag vet inte om det är digitaliseringen som liksom håller på att knocka oss eller vad det är för någonting. Men för mig är det viktigt att hämta det inifrån sig själv.
Mm.
För mig är det väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och sen är det ju så, empati, det får man vara varsam också med. Man måste, man måste kunna hålla det lite ifrån sig men man får inte, glömmer man att känna det, och är man ju, då är man rökt.
Ja.
Jag tänker så här, händer det någon gång att du får kommunicera goda, positiva händelser eller är det mest
svår? Vi jobbar ju mest på eran bakgård. Det får man ju nog säga att polisen gör. Solskenshistorierna, de kommer ju till en ibland. Mm. Det gör de och man kan också uppleva, även i det sorgligaste av det sorgliga, kan man uppleva en stor insikt om livets storhet, livets skörhet. Men det är mest på bakgårdarna som, det är klart de inte kallar på mig när det är någonting trevligt som har hänt. Finns det andra som vill ut och berätta om det?
Ja. Men då kommer vi ju till den där frågan vi alltid ställer. Vad är det roligaste med ditt jobb? För nu har du ju pratat just mycket om de här eländen, men jag förstår ju att det måste ju vara en...
Jag skulle vilja säga allt. Polisjobbet har en charm som få förstår. Och det är det här, vi är doers. Mm. Vi tycker om att handla, vi tycker om att agera. Vi tycker om människor, även om våra motståndare. För vi har ju motståndare som inte gillar polisen. Mm. Det vet vi. Men vi är, och sen är vi allt. Vi är inte specialister på någonting. Mm. Vi har specialister inom vårt skrå. Mm. Men när vi ska hantera människor, då är vi sköterskor, mammor, pappor, präster, allt vad vi är. Så jag har varit hemma hos människor där jag liksom har tänkt att det här går inte, vi måste hjälpa till. Här måste vi avleda. Ja, då tar man en kvast eller så sopar man när man har varit slagsmål eller någonting sådant. Vi är inte specialister när det gäller att möta människor. En präst har sitt mandat. En läkare, en vårdpersonal har sitt mandat. Vi kommer in och vi ska vara fiffiga, vi ska vara smarta. Jag vet aldrig, om jag nu någon gång skulle hamna i en polisbil igen, vilket ju jag drömmer om. Ni hör själv.
Ja.
Ni hör själv hur tokigt det är. Om jag skulle hamna i en polisbil igen, så är det ju det här anropet man får. Adressen man får. Och sen ska man möta en annan människa. Hur skicklig är jag? Hur skicklig är jag på att hantera? Så det finns. Och sen är det en sak till med polisjobbet idag. Det är kvinnor, det är män, det är unga, det är gamla, det är andra etniska bakgrunder. Det är ett sammelsurium av människor. När jag blev polis en gång i tiden, ja, det var mest skulle man vara gubbe och så skulle man ha varit militär eller så, något annat så, stor och stark. Och det fanns en tid när det stod så här, det är länge sedan, men det stod en polis ska vara stor, stark och hiskelig att skåda. Det är ju sanslöst. Ja. Och när jag blev polis så var det lite så. Nu har jag kollegor. Jag har en kollega som har varit battler. Jag har en kvinnlig kollega som har varit en skolad klassisk balettdansös. Jag har kollegor som har varit brandmän, varit vårdpersonal, varit... Alltså det finns en mångfald idag inom polisen där vi har så olika bakgrunder som gör att vi är ju sanslöst kompetenta och roliga.
Ja.
Det låter ju väldigt spännande och intressant.
Och hoppfullt.
Ja, precis. Ja. Det är det.
Och superspännande att få lyssna till dig, Eva-Gun. Verkligen stort tack. Jag tror att vi får bjuda in henne fler gånger.
Ja, precis.
Ja, det är jag som ska tacka för att jag fick komma hit och vara med här.
Mm. Jättetrevligt.
Och nästa avsnitt är ju lite grann det vi har pratat om idag, rädsla.
Just det.
För det kan ju finnas på andra sidan, så att säga, rädsla.
Mm. Då hörs vi nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.
Hej då!